I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Det är ju ett vidunder som väntar liksom.
Men så blev det ändå ett av de största minnena i mitt liv kan jag säga.
Det börjar ju bli mer av en liksom happening som man ska vara med på. Alla går dit.
Det är ju bara Håkan som kan göra det. 4 kvällar på Ullevi på en sommar. Det är faktiskt lite, det är helt sjukt.
Tusentals människor sjunger. De skriker sig hesa och dansar. Året är 2014 och Håkan Hellström kliver nu upp på scenen inför ett fullsatt Ullevi. Han har nu vuxit ur Slottsskogsvallen och nu är knappt Sveriges största arena tillräckligt stor för popkillen från Frölunda. Publikrekord. Nästan 70 000 i publiken och ingen kan säga någonting om stämningen. Ullevi kokar. I sommar är det dags igen. Håkan är tillbaka på Ullevi. Och i den här podden ska vi reda ut hur den drömmande popkillen från Västra Frölunda kunde bli en av Sveriges absolut största artister. Det här är GP-dokumentär om Håkan Hellström från Jazzhuset till Ullevi med mig, Isabella Persson. Jag tänker till att börja med så är det bra att vara ärliga mot er lyssnare. Arbetet med den här podden har inte riktigt gått som vi hade planerat. Året var 2019 och Håkan Hellström skulle året efter fira 20 år som artist på Ullevi. Men sen dess, som ni vet, så har det ju hänt lite saker på vägen.
Tidigare idag kom beskedet att Sverige fått
patienten
sitt första
fall. Det är så många fall som inte kan kopplas till resenärer, så vi måste
begränsa sammankomster med mer än 500 personer.
Någonstans i början av 2020 när vi repade.
Det här är Simon Ljungman, Håkan Hellströms gitarrist. Vi träffar honom på ett café i Långedrag.
Kolla här, det är någon som har trillat ihop på gatan. Vad är det här? Covid-19. Och så spreds det liksom. Och så från att det bara var någon i bandet som liksom snackade om att shit kommer ju komma hit. Alltså, man var ju så här, nej, är det på riktigt ens? Liksom?
Mm.
Mm. Och sen kom det ju att bli vår verklighet att säga okej, det blir inte av det vi har hållit på med nu i 3 månaders tid.
Och ja, vi kan väl säga att Håkan och bandets väg till Ullevi den här gången inte varit spikrak. Det visade sig ju komma ett virus i vägen som i princip helt satte det svenska kulturlivet på paus. Men förhoppningsvis är det nu historia. Och för den här gången har vi pratat färdigt om covid-19. Nu ska vi istället fokusera på Håkans väg till Ullevi. Och jag tänker att vi tar det från början.
Håkan Hellström föds den 2 april 1974 i Göteborg. Han växer upp i Ekebäck i Västra Frölunda med sin mamma Kristina, pappa Björn och storebror Thomas. Han går på Dalaväcksskolan i Ekebäck och brorsan Thomas får honom snabbt in på rockmusiken. Snart har han artister som Morrissey och Bruce Springsteen som största idoler. I årskurs 6 börjar han på Göteborgs högre samskola och där lär han bland annat känna Henrik Berggren och Daniel Gilbert som senare ska starta bandet Broder Daniel. Håkan blir trummis och här startar hans musikaliska resa. De spelar tillsammans i flera år men 1995 då lämnar Håkan och börjar istället spela trummor i Honey's Cool. 3 år senare, ja, då återvänder han till Broder Daniel som basist den här gången och det är här framgångarna börjar på riktigt. De släpper albumet Broder Daniel Forever och för pengarna han tjänar spelar han in 4 solodemos i en studio i Lyckholm strax bredvid Liseberg. Reaktionerna från skivbolagen är positiva och Håkan Hellström som samtidigt pluggar sociologi hoppar av utbildningen. Solokarriären börjar ta fart. Under hösten år 2000 släpper han låten Känn ingen sorg för mig.
Och så började det. 90-tal hade blivit 00-tal och musik-Sverige var på väg in i en ny fas. Fenomenet Håkan Hellström hade slagit ner som en bomb i Sverige. Recensenterna tokillade honom och singeln Känn ingen sorg för mig Göteborg spelades överallt.
Ja, han hade ju funnits lite på Göteborgs musikscen.
Ja.
Det här är Fanny Wik och Johan Lindqvist. De arbetar båda två som kulturreporter här på Göteborgsposten. Och det är också de två som ligger bakom den här podden.
Han kom ju liksom ur någon slags indie/undervegetation i Göteborg. Och klev väl egentligen av Broder Daniel när de äntligen fick sitt genombrott.
Fick han inte sparken?
Jag vet inte, men han försvann ut ur Broder Daniel i alla fall. Och var väl lite vilsen sådär, visste inte var han skulle ta vägen och hade lite låtar på fickan som han testade att spela in. Och Känn ingen sorg var en av dem.
Popscenen under 90-talet hade kort sagt varit svårare. Och när Håkan Hellström kastade sig in på topplistorna så var det här den totala motsatsen. En glad, sprallig och högljudd artist.
Som man minns det då, enkelt uttryckt, så var det väl att väldigt många artister stod och tittade ner på sina skor och tyckte att allting var ganska jobbigt. Och sen så kom det in den här killen från Göteborg i sjömanskostym som plötsligt lyfte blicken och sa att det var okej att ha kul på scen.
Inom musikscenen snackades också lite om att vad är det här för tömt liksom, som spelar den här glada musiken. Men det funkade ju så bra, han fick ju alla fans på en gång. Det är ju ett genombrott som man aldrig ser. Han hade barnen och han hade tanterna och alla däremellan.
Du är här hos oss, Håkan Hellström. Ja, snabbt fick han en trogen följarskara. Fansen var hängivna, engagerade och Håkan kom snabbt att bli en flickfavorit.
Men det är lite fint det där, för att de som stod där först var ju ändå liksom de här. Ja, men det var ju pandatjejerna och sådär som hängde med från Broder Daniel. Och det var ju liksom indie-tjejer från Göteborg som var först ut. Och det är ju ofta så. Det är ju ofta de unga tjejerna som har koll på vilken musik som funkar.
Jag tycker han är så här. Han har jättebra låtar.
Han är jättebra stolthet.
Alla förfester.
Hur kan du få mig så lätt? Man skriver någons namn på kroppen.
Han har väldigt bra texter och han är väldigt speciell.
En stor del av det som enade Håkan Hellströms trogna följarskara var relationen till hans texter som tidigt i karriären pekades ut som unika. Han hade tidigt med sig ett publikhav på konserterna som sjöng med till hans låtar.
Jag tycker att han hittar poesi i vardagen och liksom i det allra innersta som väldigt många människor känner. Och så gör han det väldigt, väldigt enkel poesi men väldigt allmängiltig.
Det här är Anna Björk. Hon är musikjournalist och har följt Håkans karriär genom alla år.
Jag tänkte faktiskt häromdagen på en textrad som är ganska ny. Som är den här, jag är 39 och jag har tappat självförtroende. Och när den kom så var jag så här, ja, det var en låtrad. Nu är jag själv 39 och förstår exakt vad han menar med ett tappat självförtroende. Och det tycker jag är ganska talande, för det låter väldigt simpelt, men kan bli liksom meningar som betyder så mycket mer som man kan relatera till och liksom tatuera in och sådär.
Som musikjournalist har Anna Björk varit en trogen lyssnare, men också en av Håkan Hellströms allra största kritiker. Och en stor del i hennes arbete har varit att analysera hans artisteri. Och inte minst hans texter.
Men han reproducerar ju den gamla tidens bild av en rockstjärna. Liksom sex, drugs and rock'n'roll. Det är ju han kvar i. Medan resten av världen har gått vidare och typ skrattar åt det. Tycker att det är, liksom, är väldigt konstigt att applicera idag. Så har ju han verkligen hållit fast i det. Något otroligt. I såväl texter som musik.
Så vad är det egentligen han sjunger om då? Tidigt under karriären så fick vi följa hans olika karaktärer. Inte minst hans kvinnokaraktärer.
Jag upplever honom som lite rädd för kvinnor nästan. Han har så mycket respekt för kvinnor och har liksom ägnat så mycket tid åt att åtrå och vilja ha dem. Så jag tror att han liksom är rädd för kvinnan att närma sig henne som en person, en människa och sådär.
Björk har i sin analys lyckats identifiera 3 stycken olika återkommande kvinnor. Hon kallar dem indieflickan, den onåbara runaway-tjejen och prinsessan ängen på pedestalen.
Prinsessan och ängen är verkligen satta på pedestal, det är madonnan, det är någon som han dyrkar och som han inte är värdig att få och som han liksom, hon är ett väsen, hon är så långt ifrån mänsklig som han är. Och hon kan liksom dyka upp i ganska många olika låtar. Ett exempel är liksom låten Valborg där han sjunger också "Vill du ha en idiot, lägg din hand i min." Han gör sig själv till en sån himla underdånig människa i jämförelse med den här ängen eller prinsessan som han trånar efter otroligt mycket.
Men Håkan Hellström har inte bara skapat olika kvinnokaraktärer. Genom sin musik har han också skapat ett narrativ om sig själv.
Någon som sitter på sitt pojkrum och aldrig får liksom kyssa de snygga tjejerna. Lite förlegad bild av både man och kvinna. Och den bygger han ju på fortfarande trots att han säljer ut 7000 Ullevi och kanske är den mannen som flest tjejer i Sverige vill ligga med.
Att få spela här 2 kvällar i rad är en obeskrivlig ära. Det är så himla stort. Men kanske lite konstigt, och det tycker nog en del av er också.
Det här är från hans Ullevi-konsert 2016. Och han uttrycker sig ofta under sina konserter på det här sättet. Att han inte riktigt själv förstår hur han faktiskt hamnat här. Något som enligt Fanny Wijk blivit en del av hans artisteri.
Jag tycker att hans approach alltid har varit liksom det här lite pojkiga och lite lost. Och han har ju sagt så på alla arenor jag har sett honom på, mindre och större. Va, är ni här igen? Och han är inte den enda som säger så heller. Samtidigt så klär ju inte det honom att vara så här. Visst att det skulle komma. Jag är liksom rockstjärnan med störst ego. Det hade varit jättekonstigt om han helt plötsligt blev sån.
Ja, men jag tycker det är ju alltid intressant med artister. Alltså hur långt är avståndet mellan den riktiga människan och artisten som står på scen? Alltså det är ju väldigt... Det är ju ganska stor skillnad beroende på vilken artist du tittar på. Det är väl ett längre avstånd mellan Gene Simmons på scen och Gene Simmons utanför scen jämfört med kanske då liksom Håkan på scen och utanför scen. Och det är klart att han gillar ju det där. Han kommer ju från hela den här Bob Dylan-idén om att man hittar på sig själv från början. Liksom. Så att det måste man ju ha med i bilden när man tänker på detta.
I början av karriären gjorde Håkan mycket intervjuer och han dök upp i massa olika sammanhang. Han stod och sålde korv på K-dagarna och reste när och fjärran. Och på det här sättet så byggde han upp sin artistkaraktär. Men många intervjuer innebär också många olika historier som inte riktigt hängde ihop.
Han är ju liksom en entertainer och det är han ju på scenen också. Och det var han även i sina intervjuer. Så han kryddade väl lite hipp som happ med anekdoter om gud vet vad som motsa sig i nästa intervju han gjorde. För att han tyckte det var kul. Och då blev han ju till slut liksom anklagad för att ljuga. Men jag uppfattade som att han tog det med ro också. Vad är lugn? Vad är liksom artisteri? Vad hör till när man ska bygga sin persona som ska kunna fylla ett Ullevi?
I någon intervju någon gång har Håkan sagt att han spelat på alla scener i Göteborg. Jazzhuset, en klassisk musikscen som stängde 2017, är kanske spelstället som starkast sammankopplats med honom. Releasefesten för debutplattan hölls just här. Men sedan dess har det nog inte varit så många gånger som han har ställt sig på Jazzhusets scen.
Det känns ju som att han mest var på Jazzhuset innan han slog igenom själv. För det är ju väldigt litet, eller var väldigt litet. Han har inte gjort klubbspelningar på det sättet. Utan det var väl mer med bror Daniel i så fall.
Spelningarna på Jazzhuset blev mer av en mytomspunnen historia. Och historia blev också hans svarta broder Daniel utstyrslar. Istället tog han på sig sin vita sjömanskostym på scenen. Och med den gav han sig ut på sin allra första soloturné. Kanske förvånande nog så gjordes inte premiärspelningen i Göteborg.
Alltså det var ju lite ströspelningar hit och dit. Men den riktiga turnépremiären var ju på KB i Malmö. Och sen så var det ju den här famösa spelningen på Nalen i Stockholm. Där Per Bjurman på Aftonbladet som jag gav på och kysste honom. Och sen så minns jag i början där så var det också en spelning på Kåren i Göteborg. Där det liksom var så här överutsålt och köat ner till Avenyn typ. Så att ja, det gick ju snabbt där liksom.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Vinnaren av en Grammis för årets manliga är
Håkan Hellström.
Håkan Hellström.
Håkan Hellström!
Ja, visst har han hunnit samla på sig en hel del utmärkelser genom åren. Bland annat då flera Grammisar, rockbjörnar, tilldelats Peter Guld fått Evert Taube-stipendiet och utsätts till årets göteborgare, för att nämna några. För Känn ingen sorg för mig Göteborg tilldelades han 2001 en Grammis för årets textförfattare. Och det var nu dags för en ny, spännande del i karriären. Det var dags för uppföljaren. Och år 2002 släpper Håkan Hellström plattan, det är så jag säger det. Den skilde sig ganska mycket från debuten och var totalt fylld med sambatrummor. Inspelade i självaste Rio de Janeiro.
Ja, vad hände egentligen? Nej, men jag, på tal om på lögn och sanning, så läste jag någonstans att han typ såg en lapp på en anslagstavla om att man kunde börja spela samba-musik typ, alltså där han bodde när han var liten, och att han började med det då. Men jag vet inte om det stämmer.
Det kanske stämmer, det där med lappen, det är möjligt. Sen är det klart att han är ju ett Evert Taube-fan, som ju också var en så här Sydamerika-romantiker och reste dit mycket. Sen så blev man ju kompis och började och fick in Finn Björnulfsson i sitt band, som ju liksom kommer från samba-traditionen och egentligen inte då hade någonting med popmusikvärlden att göra liksom. Så att, ja, det kommer från olika håll liksom. Men man kan ju höra på den här plattan att ja, det rasslar ju på bra med sambatrummor alltså, från start till mål. Den är bitvis lite svårlyssnad så här i efterhand faktiskt.
Men trots alla olikheter så blev den en succé. Både hos publiken och kritikerna. Och med åren av plattorna och Håkans musikaliska resa fortsatt. Sedan genombrottet år 2000 har Håkan hunnit släppa 11 plattor. 2005 kom både ett kolikbarns bekännelser och något gammalt, något nytt, något lånat, något blått. Efter det var det dags att släppa succéplattorna För sent för Edelweiss och Två steg från Paradise.
Jag tycker ju fortfarande att För sent för Edelweiss och Två steg från Paradise är hans två bästa plattor liksom. Och det är ju 10-12 år sedan de kom nu. Så att han är väl, och sen har han släppt bra grejer sedan dess, men de sticker ut fortfarande.
Plattorna tog sig högst upp på topplistorna i Sverige, vilket i princip varenda platta har gjort. Och även i Norge har hans plattor och låtar hamnat högt upp på topplistorna. Inget album har varit i andra likt, men har fortsatt att hyllats av kritiker och fans.
Men han har ju verkligen hunnit få med influenser från alla håll och kanter. Och det känns fortfarande varje gång han släpper en låt, så vet man inte om det är Arena, Symfonikerna, en rockplatta eller en samba igen, gud vet vad som kommer nästa gång. Och det är väl det som är kul också med Håkans arv. Liksom.
Första halvan av karriären så var det liksom mycket, ja, men ganska klassiska poptexter. De kändes ju i ganska stor utsträckning som att de kunde handla om honom och hans kompisar. Liksom, vilket ju ändå är det klassiska sättet att skriva på. Tills det liksom tog en vändning och det mer blev det här liksom sagoberättandet och skrönorna och drömmarna och väldigt flummigt liksom. Samtidigt som man liksom provade olika grejer med musiken så tog texterna en ny riktning också liksom.
Man tror att mycket är en slump, men det är så otroligt genomtänkt med texterna och allting. Så att när vi gjorde demorna bakom min rygg, det är ju de som är gällande till hela CD:n. Det gjorde vi i kontrollrummet, stängde in oss bara så körde vi.
Vi är på plats in i Lento-studion i Mölndal. Det var just här som Håkan och producenten Lars Nilsson skapade plattan Illusioner. Bakom sig då hade Håkan flera Ullevi-konserter. Det mer arena-inspirerande albumet Det kommer aldrig vara över för mig och sagoberättande plattan Du gamla, du fria. Nu skulle det bli stråkorkester och stora arrangemang.
Björn kom ju ofta med en demo med vissling till Håkan. Mm. Och så här gör Håkan textidéer och så formar de upp det här. Men det jag får när jag skulle göra mina arrangemang, det var väldigt bråttom. Och välja vilken arrangör det skulle vara, hur det skulle byggas upp och så. Så det här är... Den heter Piano Stråka från början. Det här är Tillsammans, den heter Tro på livet nu med. Så tänkte jag, vi kastar ut det då och ser vad det blir då, va? Och då är ju det den här låten som heter Tro på livet nu då, den heter ju Tillsammans. Och då blir det ju det här Markejen. Så att det är ju väldigt roligt, för det är otroligt stor frihet. Mm. Det är ju inga färdiga demo överhuvudtaget, utan det är ju verkligen bara, så här är låten.
En av de mest populära låtarna på plattan blev Båda sidor nu. En cover, skriven av Joni Mitchell.
Det var, han har ju alltid brunnit för den här orkestern, och det här svulstiga nästan, ibland, som man inte kan tro alltid. Han var liksom Disney och han ville ha Hollywood ibland. Alltså, det var ju sådana ord som han sa till mig på vissa låtar. Det här ska jag älska liksom det. Ja visst. För mig var det lite så här främmande att han gillade det också. Men jag har ju hört visserligen hans mycket och hans snygga sida ihop med hans andra också då.
Mm. Men under samarbetet producerades också lite mer avskalade versioner. För GP så spelar Lars Nilsson upp en version med bara Håkan och jazzpianisten Jakob Karlsson, som aldrig tidigare publicerats.
Och jag tycker vi kan släppa vissa låtar bara så här, vet du. Är så fint alltså. Det här är så bra. Så det här grät jag. Jag bara gick loss alltså. Inte det minsta. En jazzpianist i världsnivå liksom möter en textfattare och sångskrivare i världsnivå. Aldrig sätts förut och så blir det det här. Det här är första tanken. Under stjärnor kom med ensamhet. Dör dagen och om du behöver den finns aldrig gryn i ingen. Har sett hur kärlek bor. Lämnar någon skrattande när du gått. Och om du brydde dig, säg inte till någon. Ge inte bort dig själv. Har sett kärlek från båda sidor. Från att ge och ta. Och ändå ser jag bara kärlek. Ja,
det går så rakt in alltså. Jag har helt knäckt fortfarande, jag börjar gråta.
Håkan har aldrig gjort några spelningar med Illusioner i plattan. Detta trots att Lars Nilsson och hans kollegor manade på honom.
Jag hoppas det kommer. Det kommer att komma, tror jag. Och det kanske inte behöver vara konsert, det kan vara något annat ställe. Vad som helst, men det konceptet var så vansinnigt roligt. Och få komma riktigt nära en på. Riktigt nära en på. Och det såg jag flera skrev ju. Och Håkan har tittat på det givetvis. Men nu vill han ju, nu har han ju det andra i huvudet. Men jag tror, jag hoppas faktiskt att det kan komma. För att det räcker med honom, gitarr och orkester. Och han skulle ju klara situationen hur bra som helst. Jag menar, man kan ju aldrig tro det. Håkan och jag säger att han kan klara, stå för Ullevi och klara det. Men det är en annan värld för honom att stå där med det skämt. Och man ska ha med sig 80 liksom musiker på samma tankar som han har haft med 5 musiker förut. Och det är ett annat sätt, va? Men det går absolut bra med den erfarenheten han har nu.
Ja, erfarenhet, det kan man väl verkligen säga att han har samlat på sig nu. Med sin över 20 år långa solokarriär. Framförallt, kanske just som liveartist. För om man ska välja någon del av Håkans artisteri så är det kanske just på scenen som han har gjort störst avtryck.
Ja, men han är otrolig, otrolig liveartist. För det första så har han ju ett band. Och han har väl alltid haft ett band. Alltså det känns som att även när trenderna har varit att det har varit liksom helt ute med gitarrmusik och liksom den typen av storband, så har han alltid kört med ett väldigt sammansatt och proffsigt och ett band som tycker det är skitkul att spela. Vilket ju Håkan också verkar göra. Det märks ju verkligen när man ser dem att de tycker det är det roligaste man kan göra.
Men det som är en styrka också förutom Håkan själv är ju att han har liksom spelat så pass länge med flera av sina musikanter. Vi var inne på Finn Björnsson här förut och vi har ju Stefan Sporsén och andra som har varit med länge och sådär också. Oskar Wallblom som spelar bas som var med från början. Men alltså att det finns karaktärer och personer i bandet som hjälper till att lyfta liveshowen. Han behöver inte bära den själv heller, utan han har liksom ett band med typer i som folk känner igen och som de tycker om liksom, och som tar plats.
Och som vi varit inne på så har Håkan Hellström lyckats locka väldigt många olika typer av människor till sina konserter, unga som gamla. Och den här glada, spralliga artisten började också bryta gamla mönster inom musikvärlden när han ställde sig på folkliga scener. Liseberg blev en återkommande scen för honom och han blev också en av de återkommande akterna på ett av Sveriges kanske mest folkliga program, SVT:s Allsång på Skansen.
Alltså jag kommer ihåg att väldigt sådana här långa diskussioner på GP då, på det som var nöjesredaktionen då, ungefär samtidigt som detta, kring vad är folklighet. Ska vi vara folkliga? Vad är fint och vad är fult? Och sådär. Och det var liksom en ganska så här närvarande diskussion på den tiden. Vilket låter helt vansinnigt idag liksom. Och det drabbade ju även Håkan. Och därför var det ju, uppfattades det som ganska så här märkligt att han ställde upp med glatt humör i Allsång på Skansen.
Och även om man tittar liksom på eller på intervjuer med broder Daniel när Håkan är med. Alltså de svarar ju knappt på tilltal. Det är liksom så långt ifrån Allsång man kan komma.
Varför tror ni att folk hatar er till att börja med?
De får gärna hata som de vill.
Det var väldigt mycket regler. Det hade väl räckt att, man hade, att han hade liksom fel märke på jeansjackan. Så hade han varit körd där. Liksom. Och man kan ju även se även senare i karriären. Jag menar, det är ju... Håkan har ju ändå, liksom, han har ju ändå hyllat den här tiden också. Och varit liksom, det finns ju nostalgi i honom där också. Det, han har ju liksom sina Union Carbide t-shirts eller märken på sig upp på scen på Ullevi också. Liksom, för att liksom på något sätt visa sin hommage till det där. Liksom. Men det var ju en trång värld samtidigt. Så att,
och svårt att bli störst i Sverige.
Men en av de största blev han. Och hans beslut att ställa sig på de folkliga scenerna tror Fanny Wijk har haft en väldigt stor påverkan på hur svensk musikscen ser ut idag.
Håkan Hellström måste ju vara den som har påverkat svensk popmusik mest. Jag vet inte, någonsin kanske man ska säga, men det hade inte, musik hade inte låtit som den gör idag om inte han hade kommit med sin sjömanskostym. Helt övertygad om det.
Ja, Jazzhuset, Trädgården, Allsång på Skansen, Liseberg, Bärvaldhallen, flertalet festivalscener och Skandinavium. Snart var alla scener för små för honom. Och 2014 skulle Håkan Hellström kliva upp på scenen igen för en ny konsertsommar. Slottskogsvallen var bokad. Slutsålt direkt. Alla ville dit. Då skrev Johan Lindqvist i en krönika att nu Håkan Hellström, nu är det dags för Ullevi.
Det var ju liksom någon slags ständigt pågående Håkan Hellström-feber och Slottskogsvallen var stort. Men det sålde ju liksom ut. Alla visste att det skulle sälja ut och det var liksom helt givet och alla ville ha biljett. Det var en sån här konsert som alla ville ha biljett till och det var uppenbart att det inte skulle räcka till. Så då skrev jag en text i tidningen om att nu är det dags att flytta in på Ullevi liksom. Och det gjorde man ju också.
Det är ju ett vidunder som väntar liksom. Ja. Och innan man upptäcker att vidundret är ett vänligt inställt vidunder så hinner man ju skaka till. Liksom. Mm.
Simon Ljungman igen.
Just trappan upp i ett sånt där man skälver lite. Mm. Ställer man i ringen med bandet och tittar på varandra. Mm.
Igår kväll så fick Ullevi i Göteborg en ny boss. Håkan Hellström slog publikrekord med 69 349 personer. Så slog han Bruce Springsteens rekord och tog publiken och fansen med storm.
Så sades det på P4 Extra sändning dagen efter Håkan Hellströms Ullevi-konsert den 8 juni 2014. Och ännu en gång hyllades han av både fans och kritiker. Sen dess har han hunnit göra ytterligare 4 konserter och har nu det nordiska publikrekordet med över 70 000 i publiken som han slog 2016. Och nu i år väntar alltså ytterligare 4 nya konserter på Ullevi. Vi hör Johan Lindqvist igen.
Om man tittar på den här rekordsommaren som vi nu när vi gör detta har framför oss så har vi då liksom Rammstein som fyller 3 i Ullevi och så är det Ed Sheeran som fyller 2 liksom. Det finns ju ingen som Håkan är ju på något sätt ensam där på tronen. Så man kan ju föreställa sig att de här Bruce och Rammstein-gubbarna och Ed Sheeran och sådär dyker in och kollar affischerna och listorna över vilka små publikrekorder. Så undrar någon om den där hackan är som är helt omöjlig att knö sig förbi liksom, på topplistan. Jag kan nog säga att han är ganska unik även liksom, i ett internationellt perspektiv på det sättet. Det är speciellt. Alltså.
Efter den banbrytande konserten 2014 så har mycket av förhandsnacket inför Ullevi-konserterna handlat om vem som kommer gästa honom nästa gång. På Ullevi har han delat scen med bland annat Joakim Tåström, Veronica Maggio, Leila Kay, Kapten Röd, Freddy Wadling, Thomas von Brömsen och...
Det är ju bara Håkan som kan göra det. Fyra kvällar på Ullevi på en sommar. Det är faktiskt ett, helt sjukt. Han är grym. Det var skitkul.
Det känns som att man hamnar i skuggan av Håkan lite grann.
Nej, verkligen. Det är inte konstigt. Alltså, det är Håkan vi snackar om. Han är liksom... Det är ju det största vi har. Jag älskar Håkan lika mycket som jag gjorde när jag var 12.
Du säger att kärleken aldrig var till för dig, att du aldrig känt vinden högt över trädtoppen.
Ser att den delar sig i himlen och blir hel igen.
Ungefär som jag försökte beskriva den första gången jag jobbade med Håkan i Slottsskogen. Det var väl ett par år innan Ullevi. Då jag skulle ville säga någonting innan jag började sjunga den låten jag skulle sjunga, Edelweiss.
Det här är Thomas von Brömsen. Vi träffar honom tillsammans med hans ensemble på Stadsteatern i Göteborg. Där han håller på att repa inför föreställningen Kontrabasen.
Så jag formulerade som så att jag måste säga att jag känner mig ungefär som Askungen. Som äntligen får komma in på slottet och dansa med prinsen. Och det är långt till klockan 12. Som det har blivit med Håkan, det, liksom är så, det blir så mäktigt runt omkring honom. Det blir så varmt och det blir så kärleksfullt. Men ändå för 70 000 så var det lite ändå så här. Ska komma med klarinetten och spela för 70 000 människor. Herregud. Men så blev det ändå ett av de största minnena i mitt liv, kan man säga. 70 000 vrålar liksom samtidigt som jag spelar. Och det gjorde ju att jag visste inte vad jag var någonstans. Det kändes som att overkligt jag flög. Det var helt ett väldigt speciellt minne. Ja, vi var ju tvungna att ses dagen efter. Så ut i skärgården. Eller vid vattnet i alla fall, samlas vi hela huvudet. Och då ville de att jag skulle sjunga. När vi satt där ute och drack kaffe mot klipporna. Att jag skulle sjunga Edelweiss där. Mm. Och det var ganska skönt att få den ur sig på det sättet. Att sitta där och sjunga a cappella med måsarna. Det var ganska fin landning.
Utöver Ullevi-konserterna så har också Brömsen spelat karaktären Rolle i Håkan Hellström-filmen Känningens sorg. Och enligt Brömsen har Håkan Hellström betytt otroligt mycket för Göteborg.
Ja, jag kommer inte på någon annan som har just den förmågan att skriva, göra Nordhemsgatan poetisk till exempel. Och skildra Göteborgsmiljöer på ett sånt fantastiskt sätt som han gör. Det är ju helt, vi hade ju med den där sorgen, Känner ingen sorg, i filmen som gjordes. Det var ju Håkan tema så att säga. Och filmen blev lite som en saga nästan. Tack vare Håkans texter också.
Filmen fick svala reaktioner av kritikerna men togs väl emot av publiken. Men det är inte bara filmer som gjorts under Håkans karriär. Utställningar, körer, museum, dokumentärer och musikaler. Håkans musik har sträckt sig långt utanför hans egna plattor och konserter. Mycket har hyllats, bland annat musikaluppsättningen, medan Håkan-utställningen på Liseberg blev en flopp. Och med tiden har kanske även en mättnadskänsla omgivit Håkan och fansen.
Det verkar inte finnas en riktig mättnadskänsla när det kommer till hans musik. Åtminstone inte nostalgiskt, alltså det som redan har släppts och den liksom låtskatten han har. Den verkar folk aldrig tröttna på. Sen så är det svårare från vårt perspektiv att liksom bygga ett spännande innehåll på hans person eller hans artistskap. Där, det är ju liksom historier man har berättat många gånger. Till och med lögnerna och utsvämningarna och allt som han har byggt upp.
Nej, men det är väl det här att det finns liksom finns en idé i musikbranschen om att man måste bygga upp en förväntan och en längtan efter en artist, som att man måste liksom vara bort, hålla sig borta ett tag och sådär. Och tittar man på liksom musiksläpp och konserter så håller sig ju bakåt oss och håller sig Håkan borta i perioder. Men då finns det ju många andra som har idéer om vad man kan göra med Håkans musik, och han är väl delvis själv också inblandad. Och då blir det liksom filmer och utställningar på Liseberg och musikaler på Operan och sådär. Och det är väl inte med liksom blandad framgång liksom. Det här Håkan-museet på Liseberg är väl ett, det kanske tydligaste exempel på att på någonting som faktiskt floppade liksom.
Det finns gränser även i Håkan-universumet för vad folk vill ha.
Folk vill ha honom och de vill ha låtarna, men de kanske inte alltid vill ha ett, de kanske inte vill ha en utställning med hans gamla jackor på Liseberg liksom. Så att det, men jag förstår ju att man vill göra saker, för att det finns en stark berättelse liksom, och det finns de här låtarna som är grunden till allt.
Men det har inte bara varit smärtfritt för Håkan Hellström, och det har uppdagats en del konflikter. I tidningen ETC berättade artisten och Håkans tidigare bandkompis Timo Räisänen att deras relation inte var speciellt bra. För tidningen Barometern uttalade sig Daniel Gilbert om en infekterad konflikt, där Gilbert menade att Håkan bara omgav sig med ja-sägare. Och GP kunde också berätta att Göteborgs artisten Alice B, som var förband på Ullevi, aldrig fick något betalt, vilket fick stora reaktioner i Musiksverige.
Alltså man kan ju säga att det är ganska få skandaler han har hamnat i med tanke på hur lång karriär han har. Men egentligen är det väl mest personliga skandaler som man inte kan veta så mycket om.
Så det här med att folk inte får betalt, det är ju inte bra såklart. Sen är det jättesvårt att vara för oss då och reda ut vem som liksom hade klantat sig där liksom, eller som hade tagit ett dumt beslut eller hur det nu var liksom. Det är ju svårt att klistra den direkt på Håkan såklart. Man vet inte. Sen det andra är ju personliga då, som vi pratade om. Det är ju personliga konflikter. Och det är ju egentligen ännu svårare att veta vad som ligger bakom. Det är ju mellan individer och människor som har känt varandra länge. Och det kan hända saker som vi inte känner till. Det man kan säga är ju att i det här fallet så har ju då Timo och Daniel valt att prata om det. Medan Håkan konsekvent inte har sagt det. Ljud om de här grejerna. Det har ju varit hans inställning liksom. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men det är hans sätt då att han, det är så han har hanterat de här, att han har liksom egentligen inte kommenterat.
Han ser riktigt på stan och vi fortfarande att han är en gullig kille som spelar i Slottsskogen och säger hej till studenterna på Instagram liksom.
Nej, enligt Vik har Håkan Hellströms rykte inte förändrats speciellt mycket. Detta trots att han fått några rejäla kängor från recensenter och kritiker genom åren. 2013 skrev kulturskribenten Jens Liljestrand att han tyckte att Håkan borde skriva texter som var mer värdiga hans ålder. Komikern och poddaren Nina Lundström har i en text i tidningen Faktum kallat Håkan Hellström för en notorisk lögnare. Och Anna Björk har kritiserat Håkan för att han aldrig tar ställning.
Nej, han aktar ju sig för det. Närmast att han verkar liksom rädd för det också, tycker jag. Så hittills har man ju inte sett honom göra det, och det säger idag när artister faktiskt inte är rädda för att prata ut om var de står värderingsmässigt, åtminstone. Det behöver inte vara partipolitiskt eller ens politiskt, men värderingsmässigt så gör ju många det, och det anses inte så farligt att göra det heller kanske, och då får man liksom kanske ta en funderare på vad det betyder.
Anna Björk tror att Håkans beslutsamhet att inte uttala sig kan bita tillbaka en vacker dag.
För mig personligen så tycker jag att det känns väldigt märkligt att gå på en konsert eller läsa intervjuer med en artist som når ut till typ hela Sveriges befolkning utan att den tar ställning i riktigt viktiga frågor när det är absolut väldigt viktigt. Då kan man ändå fundera på vad det säger om hans värderingar, tycker jag, där. Vad är det som går först, eller vad är viktigt? Och vad tror man på?
Håkan Du var bättre förr.
Ja du, Håkan Hellström, var du egentligen bättre förr? Ett samhälle förändras hela tiden och förändringar i samhället kommer att avspegla sig även i kulturlivet, menar Anna Björk. Så vad händer när man försöker bibehålla en persona som man byggt upp i början av en karriär? Samtidigt som samhället förändras och även Håkan Hellström själv som förändras. Idag har han hittat kärleken, är småbarnsförälder och samtidigt en av Sveriges absolut största artister. Det kan man väl ändå slå fast att det inte utstrålar en person som är olyckligt kär eller en nobody som ingen vill veta av.
För det är inte bara hans utveckling som har skett under de här 20 åren utan även liksom hans omvärld och samtid. Så till exempel Den fulaste flickan i världen skulle han inte ha med på en skiva idag, det är jag ganska säker på. Den platsar liksom inte i dagens kontext. Även om han vill förklara den så blir det för fel alltså.
Anna Björk tror att Håkans artisteri riskerar att bli nostalgi.
Det är ju inte det hetaste musiken. Det är inte det hetaste med ett killband med gitarr och sådär. Men det är fortfarande svinpopulärt. Alltså den musiken lever ju fortfarande jättemycket. Och sen så har han ju trots allt en återväxt bland unga. Nu börjar Håkans musik vara det som deras föräldrar lyssnar på. Alltså pappamusik eller mammamusik. Och nostalgi och sådär. Men jag tror att han tilltalar med sina texter ganska mycket. En ung publik också.
Nej, än så länge så håller Håkan Hellström sig kvar på topplistorna. Han lockar fortfarande unga som gamla till konserterna och bland bandmedlemmarna finns det inte en känsla av att Håkan håller på att gå ur tiden.
Nej, jag tycker inte det. Eftersom det hela tiden kommer nya kids. Alltså, vi har hållit på länge och det är... Jag själv var en kid när Håkan släppte första och lyssnade på hans första platta och tog till med de låtarna. Men någon som är ung idag känner ju samma sak för den plattan. Så den är inte daterad. Mm. Inte i mina öron i alla fall. Jag tycker den är bra. Mm. Så. Jag har aldrig känt någon nostalgivibb över det. Det har varit en sak om det fanns en ungdomlig sprittig energi från den tiden. Mm. Men det finns massa av det på rampljus också. Mm. Mm.
Vad blir då Håkan Hellströms nästa steg i karriären? Kanske vill han vrida tillbaka klockan, kolla tillbaka på den musik han gjorde i början av 2000-talet. Eller kanske inte.
Alltså spontant så tänker jag nej, att han inte kommer låta som han har gjort. För att han, det är inte så han har jobbat tidigare, men samtidigt så är han ju lite oförutsägbar. Så vem vet, man ska aldrig säga aldrig. Det kanske kommer en sån rå indie skiva nästa gång, beroende på vem han jobbar med eller... Sådär, han kanske ville revoltera mot Jens Liljestrand och göra musik som verkligen inte har med hans ålder att göra. Man vet ju aldrig.
Alltså det är ju lite lustigt med Ullevi om vi ska prata om det, eller ja, det är ju det vi gör. Men om man då spelar 4 kvällar på Ullevi så har man ju samtidigt målat in sig lite grann i ett hörn. Eftersom man också, det är det han har gjort mycket på senare år. Han har spelat på Ullevi och lite andra stora arenor, men framförallt är det ju Håkan på Ullevi. Och det, då målar man in sig i ett hörn. Ett ganska stort hörn, men i alla fall.
Det, jag förstår ju att det är svårt att sluta sälja ut Ullevi om man kan sälja ut Ullevi. Alltså det ska ju mycket till. Man kan ju gissa att det är lite av en kick även fjärde gången. Eller vad det nu blir.
Ja, det blir faktiskt 6:e gången. 7:e, 8:e och 9:e också. Och efter 2 års väntan ska nu Håkan Hellström återigen ställa sig på Ullevi-scenen. Och trots krig, oroligheter i världen, lågkonjunkturer och ett coronavirus, så är nu fenomenet Håkan på Ullevi tillbaka.
Det börjar ju bli mer av en liksom happening som man ska vara med på. Alla går dit, då gör jag också det snarare än att de är så kanske nördiga kring Håkans musik just. Och det ställer ju honom en ganska speciell situation också, för att då kanske det handlar mer om att underhålla en jättestor bred publik än att gå in jättemycket på sina låtar eller sitt artistskap. Det skulle bli intressant att se hur han löser det.
Allt blir som det ska. Mm. Ja. Det kommer vara 4 olika kvällar och det tycker det är väldigt kul att få vara med om de fyra olika kvällarna. Mm. Men ofta brukar ju ens vänner och sådär säga, jag vill gå på sista. Mm. Liksom. Den är väl bäst. Men den här gången har jag faktiskt sagt att så här, ja, kom på sista, men kom också på första. För jag tror att publiken kommer vara precis som vi. Att så här, wow, vi får vara med om det här igen. Mm. Det var ju liksom så länge sedan. Mm.
Du har lyssnat på GP Dokumentär. Håkan Hellström från Jazzhuset till Ullevi. Med mig, Isabella Persson. Reportrar Fanny Wik och Johan Lindqvist. Och redaktör Carl Petersson Moberg. Inslagen i podden kommer från Aftonbladet, Sveriges Radio, SVT, Grammis och ZTV. Musiken i podden är gjord av Håkan Hellström. Det förekommer även musik från Epidemic Sound. Den här podden har producerats av Göteborgs-Posten och ansvarig utgivare Kristoffer Ahlqvist.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.